det kommer att finnas en gräns för vad dopningen kan göra. Det troliga är ju, som hormonläkaren och docenten Mikael Lätthed sa till mig, det är att dopningens biverkningar kommer att stoppa idrottarna på vägen mot det de hoppas ska bli då omänskliga resultat.
Vi får se hur många som står där på startlinjen i Las Vegas då till slut.
Exakt hur många som har fallit på vägen skadade.
Tack så mycket, Alexander.
Tack.
Programledare var Robin Olin. Gäst Alexander Lundholm. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Lyssna också på Radiosporten dokumentär Enhanced Games, där dopningen ska släppas fri.
Och ett rykande färskt, Dagens Eko, publiceras om bara några sekunder i vår app Sveriges Radio Play. Och du söker på, såklart, Dagens Eko. Om 2 minuter börjar Vetenskapsradion med Camilla Widerbeck. Nu är klockan 5.
Säpo varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema klubbar som lockar till sig unga. Det handlar om så kallade aktivklubbar där man gymmar eller tränar kampsport ihop. Fredrik Hallström är operativ chef på Säkerhetspolisen och säger att klubbarna finns på flera håll i landet och att fler behöver känna till utvecklingen för att förhindra att unga dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Fredrik Hallström på Säkerhetspolisen. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israelisk-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. Listan över bluffföretag som håller på med investeringsbedrägerier växer. Över 31 000 bolag finns nu på den internationella samarbetsorganisationen IOSCOs varningslista. Där rapporterar Ekonomiekot. Bedragarna utnyttjar bland annat kändisars namn för att skapa falska annonser i sociala medier och användare luras sedan till chattgrupper med falska investeringstips. En svensk har blivit utnämnd att ta plats i en kommitté som ger vaccinråd till USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Det handlar om epidemiologen och biostatistiken Martin Kulldorff, rapporterar New York Times. Tidigare i veckan sparkade USA:s hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén. Nu har han utsett 8 nya personer, däribland alltså svenske Martin Kulldorff. Ekots nyheter klockan 5. Jag heter Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
I Vetenskapsradion om några minuter ska vi åka tåg, för att tåget är en sån bra plats att arbeta på. Det tycker Bertil Bengtsson, som är 98 år, juridikprofessor och före detta HD-domare. Han jobbar fortfarande och har ett arbetsrum som står och väntar på justitiedepartementet. Men helst jobbar han på tåget. Häng med på en tur i Vetenskapsradion alldeles strax.
Men innan vi hör Camilla Widerbecks reportage om Bertil Bengtsson kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt torsdag morgon den 12 juni. Har du en nyvaken Eskil som ligger bredvid dig i sängen kan du ju både önska god morgon och lägga till ett grattis på namnsdagen idag, alltså 12 juni. Nästa ekosändning har vi 5:30 och P1 morgon börjar 5:01.
Hej! Jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar väg när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Och ett nytt avsnitt kan vi höra söndag eftermiddag klockan 5. Men då är det inte Majgull Axelsson som svarar på lyssnarnas frågor, utan Andrev Walden. Nu dags för Vetenskapsradion, en repris från 27 mars.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vet jag kan se. Och då kan någon av oss söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt på det så.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr. Så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Jag ska sätta så här vagnet till en första gång. Då går vi i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats två bevidande.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt. Och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till Högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där fullt, men då har du...
jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett.
Det här tåget har inga riktiga första klassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Då kan man titta om och åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på, så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Men du är ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu?
Ja, nej, det är inte skit.
Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo, då.
Så det där.
Men vi tillhör ju en generation som gick väldigt, väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket. Så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varann sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare. Och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt, för när jag pensionerades nu, hela världen öppnade sig. Och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg, så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konst och vetenskap. Det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig, så han var inte ett dugg lycklig. Han hade separationsångest.
Nej, men jag trodde så väldigt bra på domstolen, så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga ju, och då var pensionsåldern 67 år. Nu hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de har...
Men sen kom ju det här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.
Det roligaste har varit i domstolen, jag brukar säga, det är att jag egentligen aldrig haft en tråkig dag i domstolarna.
Men som professor däremot?
Det är långt tråkigt, för man har inte så mycket kontakter med kompisar. Och sen om man blir rätt trött på ett ämne också. Och det typiska är att jag tyckte det var roligt att skriva om någonting som inte har blivit så mycket behandlat i litteraturen. Men sen jag håller på med det och skrivit lite grann, och så var jag ganska trött på att ha gått över till ett annat ämne. Så det har blivit en hel del böcker, men inga vidare böcker, ganska ytliga. Och jag brukar säga det, att jag har lätt att skriva men svårt att tänka. Och du vet, det är ju ett handikapp hos en professor att han har svårt att tänka.
Nog verkar han ha tänkt en del. Sen debutboken Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv kom ut 1962, som följts av 34 till. Ibland har han varit pionjär.
Jag var ju mycket miljöintresserad, och jag skrev den första lilla läroboken i miljörätt, och sen kom det andra som skrev bättre saker. Men jag var mycket engagerad i det, och nu så är ju intresset för biologisk mångfald och sånt, det sjunker. Det gäller det äganderätten framförallt för skogsägare och andra fastighetsägare. Så att inställningen har ändrats alltså på senare år. Och det är nu själv för att alltså mycket som jag har skrivit, jag har gjort för den gamla, så att säga. Jag tillgör den här miljöintresserade generationen som nu inte har mycket att säga till om.
Många svenska jurister känner eller har träffat Bertil Bengtsson, och jag är förvarnad av några om att han själv ogärna lyfter fram sin betydelse. Men jag vill höra när han tycker att han har gjort god nytta under sin långa karriär.
Jag var ju referent, alltså den som skrivit upp någon förslag och så i det största mål som HD någonsin har haft, så kallade skattefjällsmålet som rörde samernas rätt till vissa fjäll i norra Jämtland.
Skattefjällsmålet inleddes i tingsrätt 1966 och var inte avgjort förrän 1981, då i högsta domstolen, där Bertil Bengtsson var ett av justitieråden.
Samerna har med urgamla handlingar försökt att bevisa att skattefjällen är samland, men högsta domstolen slår fast att samerna har bara nyttjande rätt enligt svensk grundlag. Staten bestämmer över marken. Eftersom det här målet har ansetts så principiellt viktigt, så har 6 stycken svenska justitieråd arbetat med målet på heltid i över ett år det senaste året. Och det är unikt i svenskt rättshistoria.
Det gick inte samernas väg, men skrivningar i domslutet om urminnes hävd fick betydelse senare. som när Girjas sameby stämde staten för att få ensamrätt till jakt och fiske på sitt område och fick rätt i Högsta domstolen 2020. Att resonemangen i domen 1981 skulle få betydelse framåt, det var precis vad Bertil Bengtsson den gången hoppades på.
Det var ju väldigt spännande och intressanta frågor. Och då tyckte jag just man säger att man verkligen gjorde nytta. Vi gjorde uttalanden om samernas rättigheter och sånt som vi sen hoppades skulle bli till nytta. Ja, de har blivit nu i samerna inte så väldigt populära i regeringen, för de tycker de är besvärliga. Men i varje fall så levde man i tankarna i den jämtländska fjällvärlden och dess historia på ett väldigt spännande sätt.
Men han hade velat komma längre med samerättsfrågorna. Och fram till hösten 2024 såg det lovande ut.
Jag var expert i en stor utredning om lite Renmarkskommittén. Och vi höll på och jobbade med väldigt stora motsättningar inom utredningen. Men vi hade samarbetat med ordförande och sekretariat rätt mycket. Och så plötsligt så tog regeringen och sa att de avvecklade utredningen och vi fick aldrig göra färdigt. Och det var väldigt snopet för att det var en väldigt intressant fråga att skriva ny lagstiftning om samerna. Alltså det lustiga med samernas verksamhet att de har ett helt annat. De håller sig inte till våra fastighetsbegrepp. De har ju samebyarna och det har ingenting att göra med fastighetsindelningen. Och det där skulle man egentligen det skulle vara intressant att göra ett försök att föra in samernas fastighetsrätt på något vis i den allmänna fastighetsrätten.
Jag har lyssnat där. Har du fått med en del saker?
Solveig har legat och vilat en stund och lyssnat på oss från ett annat rum. Nu är hon tillbaka och hon har ett papper med sig som hon brer ut framför sig på den vita duken mellan oss.
Det är mångsidigheten och kommer fram med alla dina humanistiska intressen och biologiska och allting sånt där. Och nyfikenheten har den kommit fram.
Min snälla lilla vän, har du suttit och förberett den här?
Nej, jag gjorde det nu när jag låg på sängen och sträckte ut mig. Och sen, men jag tycker inte det har kommit fram att du är rolig.
Du är det så att du är jag inte rolig och inte kom för oss.
Om du har fått med när det gäller Bertil.
Nej, men snälla.
Han är väldigt snäll. Ja. Men inte menlös.
Men,
han är begåvad, jag vill gå fram. Men folk säger, ja men Bertil är så begåvad. Han är begåvad, men han är väldigt flitig också.
Flitig?
Ja. Du vet det här.
Min pappa fick lära sig vad mycket han ville säga det när jag inte verkar intresserad, så han kom ihåg att flit övervinner förstånd. Och jag illustrerade det är alltså att som sagt var det lite svårt att tänka om jag har varit flitig.
De här två blev ett par redan under kriget i skolan hemma i Göteborg. Men sen kom de ifrån varandra några år när Bertil flyttade till Uppsala för att plugga. Här hann han ta en filkand i litteraturvetenskap 1946 innan han tog chansen att byta spår.
De var så förfärligt djupsinniga, mina vänner på de här seminarierna. Och så att jag tyckte det var rätt jobbigt. Då hade jag mina juristvänner, de har avgjort inte djupsinniga. Tänkte jag att det är nog bättre för mig att gå ut till det. Och då ångrar jag egentligen inte för att Alltså, läsa juridik är tråkigt, men jobbet är ju betydligt roligare än man kan få om man läser humaniora.
Så det blev juridik. Och halvvägs framme till en jurkand var Bertil på besök i Göteborg och på konserthuset. Där stötte han på Solveig igen. Det var 1948. Sen blev det äktenskap, 3 barn, umgängesliv, botaniska resor, fågelskådning vid sidan av juristkarriären då. Och när Solveig undrar om jag fått med allt så är svaret med nödvändighet nej. Att Bertil Bengtsson besökt alla Sveriges kommuner till exempel. Eller att han lärde sig läsa finska. Ska vi ta det i alla fall? Hur kom det sig?
Ja, det var när vi var gick i Finland och jag gick i Tammerfors och gick och tittade och tänkte de här, det ser ju precis som mina kompisar och det är ju hemskt att man inte kan prata med dem. Och då så började jag och skaffa läroböcker i finska och ett tag så gick jag på universitetet här och tog en del poäng i finska. Men jag lärde mig aldrig prata riktigt för att då skulle jag få en sommarkurs i Jyväskylä och jag kunde inte släppa med Solveig till Jyväskylä. Så att jag lyckades aldrig ta mer än 34 poäng i finska. Men det luriga är att man måste ju hålla kontakt med det. Så att på 90-talet så kunde jag läsa romaner och allt möjligt. Jag läste flera doktorsavhandlingar på finska. Men nu skulle det vara besvärligt för jag läser det mer sällan nu. Så att, men det är ett väldigt roligt språk och inte minst lyriken var ju väldigt, det var som en upplevelse att träffa helt nya dikter som man aldrig trodde man skulle få läsa, men trots allt begrepp, för det var mycket roligt. Så att det var väldigt roligt. Jag kan ju se en glimt av havet.
På tåget mot Gävle har Bertil guidat mig till när jag ska titta ut för att inte missa Dalälven eller för att få en glimt av havet.
Jag skulle kunna ha anvisningar för de allra flesta järnvägsåkare på vilken sida de lämpligen bör sitta.
Ska du resa till Östersund till exempel, som Bertil Bengtsson gör då och då för att jobba på tåget och sträcka på benen en stund i Jämtland innan han åker hem igen, så tänk på det här.
Jag vet om du har åkt upp till genom Hälsingland så att sitta på höger sida och titta på Ljusnan är ju en upplevelse. På vänster sida så ser man bara åsar och tippar ner. Medan däremot, nu kommer man till Jämtland så har man de vackra sjöarna på vänster sida och har man tur när man närmar sig Östersund så kan man se Oviksfjällen. Ibland så går tågen så jag kan åka till Åre och vända. Och då ser man ju ordentligt med fjäll.
Den här dagen blir det inga fjäll, men ändå lite andra vyer än hemma i Uppsala.
Jag har en känsla av att jag missat tåget mot Ljusdal för vi är så sena. Hinner jag det så stiga på och då åker till Ockelbo.
Ljusdalståget väntar, men Bertil Bengtsson får hålla bra tempo med gåstavarna längs perrongen för att hinna ombord till nästa arbetspass.
När ska du gå i pension och sluta jobba då?
Du, jag får väl se. Ja, det är klart jag blir dummare och dummare med åren, men fortfarande så klarar jag av en del av de juridiska frågorna. Så när jag märker att det blir för jobbigt så hoppar jag av.
Och där försvinner juridikprofessorn Bertil Bengtsson, 98, in i Ljusdalståget för att fortsätta sitt arbete om försäkringsrätt. Jag som träffade honom i Vetenskapsradion heter Camilla Widebeck, producent Lars Broström.
Och jag kan tillägga att det här var en repris från 27 mars. Mer från vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra idag vid lunchtid 9:09. Då ska Björn Gunnér berätta om hur ny forskningsteknik lär oss mer om människorna på regalskeppet Vasa.
Tack vare modern forskning av flera olika slag så kan vi nu möta dem öga mot öga som naturtrogna gestalter på en ny utställning. Och vi kan förstå mer om varifrån de kom, hur de hade levt och varför just de inte klarade sig levande ur förlisningen som de flesta ombord faktiskt gjorde.
Och mer hör vi i Vetenskapsradion 9:09. Eller lyssna i vår app Sveriges Radio Play. Igår avslöjade Bibi Rödö vilka som är årets 58 sommarvärdar. Och nu ska vi få träffa tre av dem.
Välkommen teknikhistoriker Julia Ravanius.
Tack så mycket.
Du har känt dig dragen till matematik ända sedan du var barn. Mm. Varför det?
När jag var barn tyckte jag nog att matematik kändes som en samling kluriga gåtor som man kunde lösa. Och det var väldigt kul att göra det. Och det var också tillfredsställande när man väl hade löst dem.
Finns det någon baksida med att plugga statistik?
Ja, jag har ju tyckt att nackdelen är att om det går allt för bra, om vädret är allt för bra eller sådär, så kan man, får man lätt ångest. Man vet att statistiskt sett så kommer det att komma dåligt väder i så fall. Men det där kan ju också vara en fördel istället. När det till exempel är lite mulet, lite regniga dagar som nu. Då säger ju statistiken istället och lovar ju den att det kommer soliga dagar så småningom. Jag tror på
sommaren. Och med solen kommer Riksbankschefen Erik Thedén.
I sommar kommer stora delar av Sveriges befolkning höra dig sommarprata. Hur tänker du som riksbankschef när du nu väljer vad du vill prata om?
Jag tänker att det ska vara sånt som är intressant, men kanske komma in lite bakom väggarna när vi fattar beslut om räntan. Att öka förståelsen för hur det här går till.
Vi har idag en beredskap för kris och krig i Sverige. Och de flesta av oss betalar ju nu med kort eller med mobilen. Hur bra är det att vi i Sverige ligger i så digital framkant när det gäller betalningar?
Det är vardagsmässigt jättebra. Smidigt, enkelt, ganska låga kostnader totalt sett om vi är elektroniska istället för kontanter. Men det är lite farligt för vi är inte tillräckligt, vi klarar inte en kris och krig lika bra som man har både kontanter och digitalt. Det är därför vi pratar så mycket att man ska ha kontanter på sig.
Har du själv kontanter på dig?
Jag har det här. Ja, i min lilla plånbok här så har jag ett antal olika sedlar.
Men se! Mm.
Hör du, cash? Det är klart man ska stasha lite snabba cash hemma.
Välkommen.
Tack.
Här är till dig, det är det enda du får.
Det här räcker. Nu går vi.
Dragomir Mrsic, välkommen. Känd ju från filmen Snabba Cash. Ja. Och just nu TV4s Förrädarna. Har mycket för dig?
Mm, det har jag. Det har hänt mycket däremellan också. Ja, jag har gjort barnprogram som jag inte trodde jag skulle göra när jag gjorde Mrado då, Snabba Cash. Så nu när man går förbi varje förskola så skriker de efter mig.
Hur tänker du nu när du ska kliva ur att vara i en roll och vara dig själv i ett sommarprogram?
Det känns jättekul. Jag har undrat när jag ska ringa. Det kommer nog inte ringa mig. Jag är inte tillräckligt stor. Eller... Men sen när jag tänker efter så kanske jag är det faktiskt ändå.
Och den 27 juni kan vi höra Dragomir Mrsic sommarprata. Dagen innan, den 26, hör vi riksbankschef Erik Thedén. Och den 7 augusti, teknikhistorikern Julia Ravanis. Årets första sommar hör vi på midsommardagen klockan 1. Och då med Petra Mede.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos föräldrarna. Och de flesta gör det utan att bidra ekonomiskt. Vad är rimligt att kräva av sina vuxna barn? Plånboken om att betala eller inte betala för sig när man bor kvar i föräldrahemmet. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Per Berg heter jag som varit nattens hallåman. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
Ja, god morgon, det är jag Elias Wahlberg som är på P1 Morgon denna morgon torsdag den 12 juni. Vi ska diskutera bakgrunden till de stora protesterna i USA. Det är ju migrationsfrågan som allt handlar om. Ilska mot hur migrationsmyndigheten ICE agerar på Donald Trumps uppdrag. Vi ska försöka förstå varför den här frågan väcker så starka känslor, tycks dela USA. Vi ska få tips på hur man aktiverar barnen i sommar. De kanske just gått på lov, mycket ledig tid som ska fyllas och många har svårt att hitta aktiviteter som inte innefattar en skärm. Frågan är hur man tävlar med skärmen som är gjord för att maximera stimulans. Och så om hur Västerås blivit bäst i Sverige på polisanmäla misstänkta bidragsfuskare med en 3 gånger så många anmäls som i någon annan kommun. Vi ska höra en socialsekreterare om hur man gjort detta. Nu, nyheter.
Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det är klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport. Fredrik Hallström är operativ chef hos Säkerhetspolisen.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt Säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt Säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Fredrik Hallström, operativ chef på Säkerhetspolisen, och reporter var Henrika Åkerman. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israeliska-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. I staden Ballymena i Nordirland så var det kravaller igår kväll för 3:e kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen så ligger rasistiska motiv bakom upploppen. Polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Indiens handelsminister är i Sverige med en stor delegation och det är förhandlingar och möten med en rad svenska företag. Men besöket handlar också om det frihandelsavtal som Indien och EU siktar på att få klart innan årets slut. Enligt handelsminister Piyush Goyal så drar Sverige och Indien åt samma håll i förhandlingarna.
Amongst the various nations, Europe as a whole may take time to understand India, but Sweden and Swedish businesses understand India very well.
Europa som helhet behöver lite tid för att förstå Indien, men det gäller inte Sverige och svenska företag, säger Indiens handelsminister Piyush Goyal, som har med sig en stor näringslivsdelegation till Stockholm. Utöver samtalen om frihandelsavtalet hålls bilaterala förhandlingar och möten med en rad svenska företag.
The focus is on non-tariff barriers. The focus is on making it easier for businesses to engage with each other focuses on respecting each other's processes.
Fokus ligger på att få bort handelshinder bortom själva tullarna för att underlätta för företagen och att respektera varandras processer, säger Piyush Goyal, och menar att EU också måste förenkla sina regelverk så att även indiska småföretagare kan klara av dem. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Antalet bluffföretag på den internationella listan över investeringsbedragare ökar kraftigt och har nu vuxit till över 31 200 bolagsnamn. Ett sätt som bedragarna ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram, där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. En svensk har blivit utnämnd att ta plats i en kommitté som ger vaccinråd till USA:s smittskyddsmyndighet. Det handlar om epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff, rapporterar New York Times. Tidigare i veckan sparkade USA:s hälsominister alla medlemmar i kommittén och han har nu utsett 8 nya personer, däribland svenske Martin Kulldorff. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland inledningsvis regn och moln som under dagen klarnar upp väster ifrån. Och temperaturen den går från i söder mellan 16 och 21 grader. Ekot, Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Onsdag morgon var det partiledardebatt istället för Ring P1, så samtalen här är hämtade från tisdagens direktsända Ring P1. Första samtalet här kommer från Inger Blennov i Lund.
Jo, jag hörde i P1 morgon att man pratade om långtidsarbetslöshet och det stora problemet som det är för väldigt många människor. Och tänkte att jag vill ändå berätta att det finns faktiskt bra modeller för att ta hand om det. Det är väldigt svårt, men väldigt många människor som är långtidsarbetslösa har någon form av psykisk ohälsa i bakgrunden. Sedan 40-talet faktiskt så utarbetades en modell i USA, med början i New York, som kallas Fountain House-modellen eller fontänhusmodellen. Låter ju rätt dumt, men det är en psykosocial arbetsrehabilitering där handledare och personer som är medlemmar där arbetar sida vid sida med rent praktiskt arbete. Mm. Ett fontänhus är ett hus. Eller i varje fall en lokal.
En plats, precis. Ja.
En plats, absolut. Dit man kommer. Och man bestämmer själv hur mycket man vill vara där. De allra flesta som kommer har varit arbetslösa länge. Kan ha varit sjukskrivna eller man kan ha varit arbetslös. Eller växlat. Men när man kommer så börjar man hjälpa till. Ofta i väldigt liten skala. De flesta säger att jag kan inte göra någonting. Och så säger handledaren, men vet du vad, idag till lunch så behöver vi skala lite lök. Vi gör det tillsammans. Du tar en lök så tar jag en. Mm. Och så börjar man lite smått. Och väldigt ofta så är man efter kanske någon månad eller så i fullt arbete ett par timmar om dagen. Eller ett par timmar i veckan i köket. Det finns alltid ett kök, man serverar alltid lunch. Man kanske gör matlådor som man kan ta med sig hem. Mm. För människor som är långtidsarbetslösa och inte minst om man har psykisk ohälsa har ju ofta en väldigt dålig ekonomi. Det är de som har absolut sämst ekonomi i hela Sverige faktiskt.
Men det låter som att det är väldigt konkret väldigt praktiskt liksom.
Ja, det är det. Har man en lokal så måste man ju städa den till exempel. Mm. Gör sig ju inte själv. Ofta så gör man kanske en tidning. Man har kontakt med andra fontäners. Finns alltså omkring 350 sådana hus i världen. Och i Sverige så har vi, förra året var det 14, men det kommer att starta flera stycken i år faktiskt. Men det är väldigt roligt, men det som är kanske allra bäst är att vi gjorde en oberoende ekonomisk utvärdering för ett par år sedan. Och det var alltså såväl stat som kommun och regioner går med vinst efter 6 månader ungefär.
Ja, du säger vi. Betyder det att du är aktiv i det här?
Inte längre, vi har varit i 40 år faktiskt. Ja. Så jag var under ganska många år ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund. Ja. Och då får man alltså pengar både i form från Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten. Men kommunerna måste satsa och säger att det är för dyrt. Ja. Och då är det bra att se att man faktiskt får pengarna tillbaka. Och väldigt många av de här personerna som kommer till Fontänhuset går vidare ut till arbete och studier.
Det är ju jätteintressant, och jag tänker så här, skulle du vilja se att det här skalas upp, eller skulle du vilja se att man lärde sig av det här och på något sätt fick in det i övrig verksamhet som finns idag?
Alltså både och egentligen. Ja. Därför att det är självklart att detta inte är någonting som passar precis alla. Man behöver ju ha olika möjligheter. Men att det skulle behöva skalas upp, absolut. Vi har gjort rätt många, vi har tittat på rätt många kommuner över behovet, och så gott som varenda gång så sägs det att behovet finns för långtidsarbetslösa att komma igång med någonting. Men de har fallit mellan stolarna i kommunen i flera år, kanske redan. Men så säger kommunen att det är väldigt dyrt, och så ser man liksom här och nu, ja visst, det kostar ju någonting att komma igång. Men på sikt så vinner både myndigheten, men framför allt individerna ju såklart.
Det ger resultat. Ja, detta absolut. Alltså om fontänhus som finns runt om i landet. Tack så mycket Inger för att du ville berätta det här.
Tack ska du ha.
Hej. Hej då. Bo Magnusson i Höganäs, välkommen till dagens Ring P1.
Ja, tack Thomas.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville påtala det här med att vi ska hyra fängelseplatser i Estland.
Ja, vi ska hyra fängelseplatser i Estland för Sverige. Ja,
ja. Och som en nödlösning tycker jag faktiskt det är bra, för vi måste ju ta hänsyn till den personal som idag jobbar under ett väldigt högt tryck. Mm-hmm. Och företrädesvis så kan man ju skicka dit de som är dömda till att utvisas från Sverige. De som inte vill delta i rehabilitering. Och de som vägrar att utföra de arbeten som förekommer på våra fängelser. Personalen har ju... Jag skulle kunna tro att de har det otroligt jobbigt med all överbeläggning.
Sen är det är ju också en överbeläggning för de som intagna. Att det är skillnad på att bo ensam eller bo ihop med någon.
Absolut, och det kan ju bli en förbättring för dem. Kanske det blir en bättre stämning och fängelserna.
Du, i förlängningen då, ska vi fortsätta så här eller ska vi bygga fler fängelser, eller är det en kombination du tänker dig i framtiden?
Jag tycker den här regeringen, om man nu får ta dem i ett, de har fastnat i ett spår som tror att de kan bli som i Amerika. Bara gangsterna sitter i fängelse så får vi ett bättre samhälle. Det har ju visat sig att långa fängelsestraff och så, det funkar inte. Man måste ju ha någon form av förtänk.
Okej, okay, just det.
Att ta hand om ungarna. Se till att det inte stänger kulturverksamheten. Ja. Helt vansinnigt.
Bo, stanna kvar där Bo, för jag ser att Lars-Arne Palmgren i Luleå vill också prata i den här frågan. Hej Lars-Arne.
Hejsan.
Vad säger du?
Ja, alltså jag har ju suttit i fängelse några gånger. Visserligen på ett par öppna anstalter, men också på Vita Duvan här i Luleå, och det är ju som en fast. Det har alla i Sundsvall, har det också på Bergsåker, det är ju en öppen anstalt, var ju då i alla fall, det var ju på 70-talet. Ja. Men det är på alla, jag har varit 5 gånger. Ja. Och det har det varit arbete, alltså man har varit tvungen att arbeta, och man inte har gjort det, sitter inlåst i sin cell hela tiden. Ja.
Du tänker på det här samtalet med Berhus tidigare. Han sa att man skulle vara ute med fotboja och jobba. Liksom.
Ja, jo, men så, då var det inga fotbojor utan det var skogsarbete här var i. Och så jag monterade ihop några möbler.
Ja.
Det var man var tvungen att arbeta.
Ja.
Och dessutom när man sitter i fängelse så har man ju inga inkomster. Att betala någon hyra eller mat eller vad fan är det frågan om. Ja. Så att, det är ju bara svammel det där. Jag vet inte hur det är nu på de här riktigt stora fängelserna. Men
tyckte du att det var bra att du fick jobba då?
Ja, det är klart att ha någonting att göra är ju jävligt viktigt.
Ja.
Och jag tänker, om det nu är så att det finns sådana anstalter där man bara packar ihop folk. Om det nu är så, då är det ju helt vansinnigt för att inaktiviteten där måste ju vara förödande.
Ja. Alltså när du har suttit inne då, när du hade suttit av ditt straff och kom ut igen, kände du att du, nu har jag fått hjälp, nu ska det bli ett helt annat liv. Var du väl förberedd?
Nej, jag tyckte jag hade ett ganska bra liv. Jag kom i slagsmål då och då.
Okej, ja.
Och sådär. Och så...
Men det heter ju kriminalvård. Kände du att du fick vård?
Alltså, nej, det tyckte jag nog inte att det var någon vård det var frågan. Utan det var en förvaring med förhoppning om att man skulle...
Du skulle själv fixa det där med vården liksom?
Ja, det tycker jag nog. Nu vet jag inte hur det är idag. Det här är länge sedan.
Ja, ja, ja.
Men så var det då.
Det finns ju rätt mycket strömningar idag där man tycker liksom att det ska inte vara så mycket vård utan lås in och låta vara tufft och bröd och vatten. Det är det som hjälper.
Ja, det är ju ganska trångsynt tycker jag. Då har man inte, då är man bara ute efter, då hatar man bara utan... Man måste försöka se till att människor kommer ut någon gång. Och ska de vara ännu farligare när de kommer ut? Det kan ju inte vara meningen.
Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad vi hör. Var det en cykel eller någonting? Ja, vi får sluta
det. Vi är ute på promenad. Det var vi som körde förbi i knastrande grus.
Ja. Tack för att du ringde och tack också Bo som var med där. Torsdag morgon kommer nästa direktsända Ring P1. Vad vill du prata om då? Ring 020 22 10 10. Ring P1.
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Samvetet är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid. Att freda sin frid. Att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och om vi har frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid bortom allt förstånd. En frid som redan finns inom oss. Inte från intellektet utan från intelligensen. En salig frid. Friden i vissheten att Gud redan bor i oss. Att Gud redan bor i oss. Jag har så dåligt samvete. Dåligt samvete finns bara om man inte följer det. Det är svårt att se att jag tillhör de 10% som förbrukar 90% av jordens resurser. Jag lever som om det fanns 4,2 jordklot. Och globalt sett är jag själv the bad guy. Hur ska jag kunna leva efter mitt samvete? I mitt försök att slippa skämmas stängde jag en tid av känslan av skam och blev skamlös. Grunden till krig och grunden till klimathotet är samma. Att jag samlar på mig mer än vad jag behöver. Men behöver jag då bo i en grotta och bli jagad av sabeltandade tigrar? Nej, ska jag nå en livstid så att jag håller mig inom ett jordklotskonsumtion så behöver jag leva som vi gjorde på 70-talet. Ingen omöjlighet. Vi söker oss själva i omvärlden för att upptäcka att vi varit hemma hela tiden. Ur Lukas evangeliet. Guds rike är inom er. Civilisationen lär oss, ju mer du behöver för att vara nöjd, ju märkvärdigare är du. Tillvaron lär oss, ju mindre du behöver för att vara nöjd, ju närmare livet är du. Och vem vill inte ha mer tid för sina barn när de växer upp? Vem vill inte förenkla sitt liv? Vem vill inte följa sitt hjärta? Vem vill inte leva i sina behov istället för i sina begär? Vem vill inte arbeta med något den älskar? Vem vill inte vara sig själv? Denna väg är enligt mig den viktigaste och vackraste väg att vandra. Det finns ingen större andlighet än att vara sig själv. Den största av gåvor. Bieffekten av att gå denna vägen blir att vi bidrar allt mindre till kriget. Kriget mot oss själva, varandra och kriget mot naturen. Vi behöver inte ens stoppa krig eller hindra miljökatastrofer. Vi behöver bara vara oss själva. Vara oss själva. Det är inte vår rädsla för kriget och miljöförstöringen som kommer rädda oss. Det är istället vår kärlek till naturen och till varandra. När jag själv, som människa, når miraklet inom mig kan jag inte annat göra än att vara rädd om miraklet utanför mig. Och vi människor ska inte göra gott. Det räcker om vi inte gör ont. Det är Gud som gör gott. För att inte göra ont behöver jag lära mig att ha ont. När jag bär smärtan röj källan fri. Så att Gud kan börja göra gott igenom mig. Människan är ju naturligtvis redan naturligt vis. Och förr hade jag 1000 beslutsgrunder, nu har jag bara en. Att få behålla min frid. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns det 2 vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar, eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om befriandet. Livet återuppstår. En slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, har försökt att komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska? Vi får lov att vara med om.
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Mer information om text och musik det hittar du på vår hemsida sverigesradio.se under andakten i P1. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Ungern förbjuder Pridefestivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbans regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. Ett lågtryck över Baltikum drar bort österut och ett högtryck växer in över Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad på mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Sydost 5-10 meter per sekund. På norra delen växlande 1-6. Ikväll allmänt sydost eller ost och ökande. I natt 10-15. God sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten. Nordost eller växlande 2-7. Fram på dagen lokala sjöbrisar. I natt ost eller sydost. God sikt. Sydvästra Östersjön. Växlande 1-5. I eftermiddag sydost 3-8. God sikt. Södra Östersjön. Nord eller växlande 2-7. Och god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordväst eller nord 10-15. I eftermiddag vid svenska kusten sjöbris. I natt allmänt nord 5-10. På östra delen till en början regn med måttlig sikt. I övrigt mest god sikt. Finska viken. Ost eller nordost 4-9. I eftermiddag nord. Fram till i natt tidvis regn med måttlig sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordväst 7-12. I kväll 4-9. På västra delen då växlande 1-6 meter per sekund. Mest god sikt, men till en början någon skur. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 19 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 13 över, Sundsvall 6 över. Stockholm 25 över, Karlskrona 34 över, Klagshamn 27 över. Och Göteborg 7 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, nordväst 4 meter per sekund. Oxö fyr, nord 3. Skagen, sydväst 2. Nordkoster, ost 2. Väderöarna, ost 4. Måseskär, sydost 2. Pålgrunden, nordost 5. Naven, nordost 2, Vinga, nordväst 1, Nidingen, väst 1. Anholt, nordväst 4, Hallandsvädrö, nordväst 2, Drogden, nord 5. Falsterbo, nord 7, Arkona, nordväst 4, Skillinge, nordväst 3. Hammerodde, nord 6, Hanö, nordväst 6, Utklippan, nordväst 5. Öland södra udde, nord 8, norra udden, nordväst 8. Harstena, nordväst 5, Hoburg, nordväst 7, Östergångsholm, nordväst 9. Fårösund, nordväst 11, Landsort, nord 7, Skarpö, Ö, nordväst 3, Svenska högarna, nordväst 10. Söderarm, nord 13, Finska Utö, nord 8, Nyhamn, nord 10. Märket, nord 14, Örskär, nord 16. Kuggören, nordväst 9, Brämön, nordväst 10, Skagsudde, nordväst 5. Järnesklubb, nordväst 6, Bjureklubb, nordväst 7,
Rödkallen nordväst 4, Kemmefyr nord 6 och Storön nord 3 meter per sekund.
God morgon, Pet morgon i Sveriges Radio lyssnar du på. Jag heter Elias Wahlberg. Julia Brynolfsson ger oss ekonyheter den här morgonen. Där hör vi om en typ av högerextrema klubbar som börjat växa sig starka i Sverige.
Ja, enligt säkerhetspolisen så verkar många barn och unga vilja ansluta sig till den här typen av klubbar.
En strid om bostäder i Landskrona ska vi höra om också. Boende på koloniområden som hoppats att det ska bli permanenta bostäder av stugorna. Nu ska de istället rivas. Fram till 9:30 kan ni lyssna till oss som vanligt. Roligt att ni är med. Klockan är 6. Dags för ekonyheter.
Unga riskerar att rekryteras av våldsbejakande klubbar, varnar Säpo för. Sjukhuschefer i Skåne med uppdrag i vårdbolag bryter mot regionens regler om jäv. Och så är Indiens handelsminister i Sverige för att möta svenska företag och stärka relationen med EU. Ekot torsdag morgon. Ja, säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande, högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport. Fredrik Hallström är operativ chef på Säpo.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt säkerhetspolisen har klubban en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Enligt Fredrik Hallström, operativ chef och säkerhetspolisen, utgör aktivklubbarna i Sverige i nuläget inget attentatshot. Men han säger att verksamheten kan öka förmågan och till exempel begå våldsdåd.
Det är förmågaökande utifrån antalet, men framförallt utifrån träningsformer och efter den propaganda som bedrivs så blir det förmågehöjande.
Enligt Fredrik Hallström är unga en målgrupp och fler aktörer behöver nu känna till utvecklingen för att kunna motverka att de dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Fredrik Hallström, operativ chef på Säkerhetspolisen, reporter Henrika Åkerman. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Polisinsatsen är fortsatt stor och flera demonstranter har gripits under kvällen. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och gripanden av papperslösa migranter fortsätter att sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas. Och ett antal borgmästare i Los Angeles-området kräver att president Donald Trump stoppar migrationsmyndighetens räder mot papperslösa migranter. Men Trump-administrationen har fortsatt som mål att gripa 3000 migranter om dagen. Problemen med så kallade bluffföretag ökar, där bedragare bland annat utnyttjar kända namn i falska annonser för att locka användare i sociala medier till investeringar. Och på den internationella listan över investeringsbedragare finns nu över 31 000 bolagsnamn. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Det här är ju ett utbrett problem. Det är ju lite grann som att om man tänker på ett tivoli när man ska slå ner ett fult huvud med en slägga så ploppar upp ett nytt på ett nytt ställe. Lite så är det.
Ett sätt som bedragare ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. Ett namn som används i annonserna är den tidigare sparprofilen Claes Hemberg.
Personligen tål jag det. Det är tråkiga med människor som blir lurade. Och det är det som är tråkigt tycker jag. Att vanligt folk som litar på saker de läser tyvärr förlorar pengar.
Investeringsbedrägerier har blivit en jätteindustri. Här i Sverige har det bara i år tillkommit över 100 bolag på den lista som Finansinspektionen har över falska företag.
Det faller ett tungt ansvar på konsumenter idag, för det är lätt att halka dit.
Och på den lista över bluffbolag som den internationella samarbetsorganisationen för finansmarknadsmyndigheter har finns det nu över 31 200 namn.
Är ohyggligt många ett verkligt samhällsproblem.
Claes Hemberg har anmält annonserna till både polisen och Meta som äger Facebook och Instagram. Känns det som att de tar den här frågan på allvar?
Nej, inte alls. De får antagligen många samtal varje dag. Om det är 31 000 bedragare där ute så är det ett problem. Så nej, tyvärr, jag tror att vi kommer få se att annonserna fortsätter.
Till tidningen Dagens Industri har Meta sagt att bolaget kontinuerligt utvecklar nya metoder för att bekämpa bedrägerier. Målang i mark igen.
Jag kan ju bara konstatera att problemet finns kvar. Och det är ju någonting som behöver åtgärdas snarast. För att det ska inte finnas ett samhälle idag där konsumenter råkar illa ut på det sätt som de gör idag.
Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Hanna Malmodine. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar P4 Malmöhus och P4 Kristianstads granskning. Och det bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Linda Allansson Wester är moderat ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
Jag tycker det är allvarligt och beklämmande. Det är på inget sätt okej. Okay.
För att förhindra eventuella intressekonflikter är cheferna enligt lag skyldiga att anmäla och få sina bolagskopplingar prövade av regionen. Och enligt regionens egna riktlinjer ska chefer vara särskilt restriktiva med sidouppdrag.
Jag bedömer att våra chefer som har fått uppdraget att vara chef och ledare absolut har den förmågan att klara av att göra den anmälan.
När vi kartlägger de drygt 800 cheferna på de skånska sjukhusen hittar vi minst 113 som driver företag, sitter i styrelsen eller ägare i bolag som enligt Bolagsverket arbetar med vård. Men 86 av dem har inte anmält det till regionen trots att flera av bolagen omsätter miljoner. Bland dem hittar vi till exempel chefer som opererar samma typ av patienter privat som på sjukhuset. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.
Ja, det låter ju här som att man inte har någon vidare ordning på det här överhuvudtaget. Och det är ju naturligtvis extra allvarligt att chefer som ju i sin tur ska kontrollera medarbetares bisyssla inte själva ens anmäler om man har en bisyssla.
Vi har haft kontakt med ett tiotal av cheferna som hävdar att tanken aldrig har varit att undanhålla information. Istället har de lyft sidouppdraget muntligt eller missat att göra en anmälan.
Muntliga besked eller att det är en gammal vana eller något sånt där, det är ju inga ursäkter.
Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog, reportrar Saga Nyström Holm, P4 Kristianstad och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israelisk-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. Indien och EU har som mål att få klart ett frihandelsavtal före årets slut. Och som en del av det arbetet är Indiens handelsminister nu i Sverige med en stor delegation. Och enligt ministern Piyush Goyal så drar Sverige och Indien åt samma håll i förhandlingarna.
Amongst the various nations, Europe as a whole may take time to understand India, but Sweden and Swedish businesses understand India very well.
Europa som helhet behöver lite tid för att förstå Indien, men det gäller inte Sverige och svenska företag, säger Indiens handelsminister Piyush Goyal, som har med sig en stor näringslivsdelegation till Stockholm. Utöver samtalen om frihandelsavtalet hålls bilaterala förhandlingar och möten med en rad svenska företag. Vad gäller EU och frihandelsavtalet så är det till exempel känsligt för Indien att öppna upp jordbruket, särskilt mejerinäringen. EUs koldioxidskatt på importvaror är också impopulär, medan EU vill att Indien sänker sina tullavgifter och andra handelshinder.
The focus is on non-tariff barriers. The focus is on making it easier for businesses to engage with each other. Focuses on respecting each other's processes.
Fokus ligger på att få bort handelshinder bortom själva tullarna för att underlätta för företagen och att respektera varandras processer, säger Piyush Goyal, och menar att EU också måste förenkla sina regelverk så att även indiska småföretagare kan klara av dem. Handelsminister Piyush Goyal deltar även i förhandlingarna med USA.